Nu är det dags för några nya boktips. Och eftersom det nyligen varit bokfest på Stadsbiblioteket i Luleå kanske bibliotekarien Janne Olofsson kan tipsa om några särskilt bra böcker att lyssna på.
Ja, vad ska vi börja med? Vi kan ta Simma med de drunknade, Lars Mytting. Den kom i fjol tror jag. Och Lars Mytting, han har ju skrivit en bok som helt enkelt heter Ved.
Just det, och den där är jättebra också.
Ved är tydligen, det är en succé.
Det blev min mans hit.
Jaha, jag har inte vågat läsa det. Och hur som helst så har han nu skrivit en roman, men man märker att han har en känsla för trä i romanen också, som då som sagt heter Simma med de drunknade. Och det är en lite komplicerad intrig. Det är så att 1971 så försvinner ett norskt par i Frankrike. De återfinns aldrig. Och deras treårige son är också borta, så polisen letar och letar. Och till slut hittar de det lilla barnet på sjukhuset i en stad flera mil därifrån. Och vad som har hänt, det är liksom en gåta långt fram i tiden. Den här lilla pojken, han får växa upp hos sin farfar på en gård i Norge. Men det är inte så okomplicerat, för farfar är inte så populär på bygden. Ja, det är en lite illa omtyckt gård och en illa omtyckt familj. Och det beror på vad farfar gjorde under kriget. Så kan det nog tydligen ofta bli i Norge. Han råkade liksom stå på fel sida så att säga. Sen så kommer det, många år senare så kommer det en träkista till sonen, eller barnbarnet eller om man ska säga, som heter Edvard. Och det kommer från Shetlandsöarna och det är en släkting som har skickat en mystisk kista. Det här är ju alltid kul med lite mystiska kistor. Och nu ska jag egentligen inte avslöja så mycket mer om vad som händer. Men det där, den där kistan som, det är hans farfars bror som har skickat den. Och där finns det många gåtor och också lösningar på gåtorna. Och det är en sån här, det är en släktkrönika och det är en riktig sån här bok som man bara läser. Man kan liksom inte sluta för att man måste veta, vad var det här? Hur gick det här? Och varför blir det så här?
Mm. Och det är vackert språk.
Det är mycket fint språk. Det handlar också lite grann om människoöden under andra världskriget som lever kvar och liksom påverkar människor än i denna dag. På gott
tredje led.
Ja, i tredje led minst. Simma med de drunknade, Lars Mytting.
Men du, finns den inläst redan?
Ja då, jag pratar bara om böcker som är inlästa. Så
bra,
jag har kollat. Och det är faktiskt, väldigt många böcker läses ju in nu, så det har blivit mycket bättre med det. Jag har jobbat länge på bibliotek, så jag vet att förr läste man inte in lika mycket som nu. Men nu är det, och det är ju himla bra.
Okej, har du något annat?
Ja, Katrin Ormestad, Det nionde brevet. Det är också lite grann av en bladvändare. Man måste veta hur det går. Och det är ju alltid spännande när det dyker upp gamla brev i böcker. Det är ju ett populärt trick bland författare att skapa spänning och skapa intresse för handlingen. Och här dyker det alltså upp brev, det hörs redan på titeln. Och det är utspelar sig i två tidsplan, 50-talet och nutid, eller nästintill nutid. Och den påminner på sätt och vis om en gammaldags bygderoman från förr. Det är på 50-talet, så det är på en ö i Roslagen, så kommer det ett gäng kringresande romer, eller zigenare som man sa på den tiden, och sätter upp ett tivoli och det blir konflikter med lokalbefolkningen. Och så blir det dessutom lite förbjuden kärlek mellan bondpojken och zigenarflickan. Det är också lite populärt spännande. Men då, det slutar inte med det, den här boken. Utan det är också en skildring av den här bondpojken Walter, som han heter. Hans familj, han är liksom lite hårt hållen av sin mor, en riktig matriark. Som är liksom,
inte positiv mening då.
Nja, både och kan jag säga, men hon är van att få som hon vill. Hon kommer själv från väldigt enkla och torftiga förhållanden och har liksom klarat sig i livet och vet hur saker och ting ska vara. Så han lever lite i skuggan av henne kan man säga. Men sen så finns det också en handling som utspelar sig i nutid. Och naturligtvis de här gamla sakerna från 50-talet spökar fortfarande, annars skulle det inte ha blivit någon roman av det. Det dyker upp en mystisk främling som har någon connection bakåt i tiden till det som hände på 50-talet. De dramor som utspelades kring det här kringresande tivolit. Mm. Det blev en eldsvåda också i sambandet och folk misstrodde varandra och trodde att det var den och trodde förstås att det var så att säga zigenarna som hade tänt på. Mm. Men nu är det nutid och ingenting av det här gamla livet som fanns på 50-talet finns kvar, och den här bondpojken Walter som han heter, han är ju nu en gammal man, men, och han är den sista bonden på ön och nu ska han lägga ner också. Och han är sorgsen över att alla gårdar på ön köps upp av IT-miljonärer som gör det till exklusiva sommarställen. Så ja, det är
en bra bok.
Ja, jag tycker den är bra. Den är på, som jag sa, lite grann som en både gammaldags bygderoman och samtidigt en samtidsblick av hur det ser ut på landsbygden och vad som har hänt med och hur det är nu för tiden. Katrin Ormestad, det nionde brevet.
Okej, mer?
Sen har vi Malin Persson Giolito, Störst av allt. Det är ju då en sorts kriminalhistoria. Det är inte någon vanlig deckare, men det handlar ju... Och titeln, då börjar man naturligtvis fundera på vad som är störst av allt. Ja, om man läser Bibeln, då får man ju veta att det är kärleken som är störst av allt. Mm. Det är det vi tror. Och det här är faktiskt också en sorts kärlekshistoria, fast en väldigt ovanlig sån. Det är bara en, ska man säga, en berättelse, en sorts inre monolog av en tjej som heter Maja, 18 år, sitter häktad och berättar. Mm. Och så småningom får man förstå vad som har hänt. Det är en väldigt tragisk historia i bakgrunden. Det är en skolskjutning, en massaker som har utspelat sig i det fina Djursholm. Oj. Dessutom.
Men det är inte hon? Eller får man inte veta det?
Det berättar jag inte. Måste man läsa boken för att få veta. Så det blir faktiskt en riktigt gripande historia. Man förstår... Det finns trasiga familjer och trasiga ungdomar även i den här överklassmiljön. Här förstår man på något sätt vad en illa behandlad, försummad ung människa kan göra utan att... Ja, lyckligtvis händer det inte så ofta. Men, så det var riktigt bra och väldigt annorlunda kriminalhistoria kan jag säga. Men riktigt bra. Och den var, ja. Malin Persson Giolito, Störst av allt. Jaha, sen har vi årets snackis.
Förutom Bob Dylan.
Ja, just det. Bob Dylan. Ja. Men, innan Bob Dylan dök upp som var årets snackis, Elena Ferrante, som man då inte visste vem det var. Och nu tror sig några veta vem det är. Det var en pseudonym som ville vara anonym. Och nu påstår sig vissa veta vem det är. Det struntar jag i. Jag läser boken.
Som heter?
Den heter Min fantastiska väninna. Och alldeles nyss har det... En andra delen i serien kommit och den heter Hennes nya namn.
Är böckerna så där fantastiska som alla säger?
Ja, faktiskt. Jag började läsa och tyckte först det var lite småtråkigt, men det gick över på ett par sidor så tyckte jag det blev väldigt intressant. Det handlar om två flickor som växer upp i Neapel strax efter kriget, och det är fattigt och det är mycket konflikter mellan familjer och i familjer och frustrerade fäder som tyranniserar sina familjer och även misshandlar, och det är alla vet allt om alla, och det är som sagt var väldigt fattigt. Och de här två flickorna, det är Elena och Lila eller hur man säger kallas de, som då är som oskiljaktiga, fast det är liksom Lila som egentligen bestämmer allting. Elena är jag-berättaren och det är hon som liksom på något sätt hela tiden ska anpassa sig till vad Lila vill. Och Lila är supersmart och jättebegåvad, och kanske även skulle hon idag ha fått någon sorts diagnos för någon sorts, det vet jag inte, men hon är mycket speciellt barn. Och Elena är liksom då mera den ordentliga flickan, och hon får gå i realskola. Det får inte Lila, för hennes föräldrar är så fattiga, men det är egentligen hon som är geniet, så att säga. Och det här spelet med de här tjejerna, det skildras helt fantastiskt, och hur de växer upp. Och nu vet ju inte jag hur det är att växa upp som flicka och bli tonåring och sånt där, men jag kan tänka mig att det är mycket igenkänning bland kvinnliga läsare, hur man funderar kring över att få bröst och så vidare och såna där saker.
Men även som man så har du behållning av boken?
Ja, oja. Det är också, vad ska man säga, det är nästan en sorts arbetarroman. Den utspelar sig bland fattiga människor och hur värdering...
I Italien.
Ja, precis, i Italien. Ja. Jo, Elena, hon är ju också begåvad, som hon får gå realskola och så småningom gymnasium. Men hennes föräldrar kan liksom inte riktigt förstå varför hon vill det. De tycker hon ska skaffa sig ett vanligt hederligt arbete och bli som alla andra. Men hon får liksom slåss med att gå utanför ramarna. Och det finns väldigt många nyanser och dimensioner i den här berättelsen. Så att jag tycker den är värd all uppmärksamhet. Elena Ferrante, hennes nya namn. Och det är ju då mycket riktigt en jättestor internationell storsäljare. Jag var på bokmässan i Göteborg, och då förlaget, de lanserar ju nu andra delen då, som heter hennes nya namn. Och alla som jobbar i förlagets monter, de hade tröjor där det stod: jag har Ferrante-feber. Det är en sån som sprider sig över världen, men det med all rätt, måste jag säga.
Ni hörde Janne Olofsson vid Stadsbiblioteket i Luleå. Och de böcker han pratade om var I tur och ordning: Lars Mytting, Simma med de drunknande; Katrin Ormestad, Det nionde brevet; Malin Persson Giolito, Störst av allt; och så Elena Ferrante, Rum för resande.